Podplay.
Klockan är strax innan två på natten den 26 april 1986. I staden Pripyat i norra Ukraina slumrar invånarna djupt när ljudet av en explosion plötsligt ekar genom den stilla natten. 2 kilometer norr om staden fylls tallskogen med mörk rök som ringlar från kärnkraftverket Tjernobyl. För efter ett misslyckat säkerhetstest ligger reaktorhärden öppen och kärnkraftverket blöder ut giftig radioaktivitet. Bränder har brutit ut på flera platser i reaktorn och i kontrollrummet har personalen drabbats av panik. Vilket inte är så konstigt, för det tar bara några sekunder för de höga stråldoserna att börja bryta ner kroppens immunförsvar. Innan natten är över kommer flera människor ha förts till sjukhus med akuta strålskador. 2 personer har redan dött i explosionerna. Och om de som är kvar i reaktorn inte snabbt tar sig ut kommer de att möta samma öde. Men inom några dagar kommer antalet sjuka ha fördubblats och hundratusentals människor kommer tvingas evakuera sina hem. För det här är bara början. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig Tin Soneby om Tjernobyl, världens största kärnkraftsolycka. I mitten av 80-talet sträcker sig Sovjetunionens territorium över stora delar av Östeuropa och Asien. Från Rysslands karga skogar och Ukrainas vidsträckta slätter till Azerbajdzjans bergiga landskap och Stilla havets kust. Vid den här tiden bor ungefär 286 miljoner människor under sovjetisk flagg. Men befolkningen består av grupper från olika etniska och religiösa minoriteter som har olika kulturer och som talar olika språk. En av de största folkgrupperna är ukrainare, vars befolkning överstiger 50 miljoner människor. Men trots den enorma populationen är stora delar av delrepubliken glesbefolkad. I norra Ukraina, nära gränsen till Belarus, domineras landskapet av högvuxna tallar och ödsliga träskmarker. Den ensliga vildmarken fylls av ljudet av porlande vatten från floden Pripyat som forsar söderut genom landet. Ett stenkast från vattendraget genomborras landskapet av en grå, hotfull gestalt. Ett kärnkraftverk vars enorma betongfasad kastar långa skuggor över den omgivande tallskogen. Tjernobyl, som kraftverket heter, betraktas som ett av Sovjetunionens stora succéer efter att dess 4 reaktorer byggdes på rekordtid. 6 år efter att kärnkraftverket satts i drift producerar Tjernobyl tillräckligt mycket ström för att försörja 30 miljoner sovjetiska hem. Vilket betyder att kraftverket förser ungefär hälften av unionens invånare med el. Sedan verket byggdes har Tjernobyl inte drabbats av några större störningar och det finns planer på att bygga ut anläggningen. Men det kommer snart att ändras. Bland de tusentals arbetare som skyndar fram längs Tjernobyls asfalterade gårdsplan nu på våren 1986 finns 26-åriga Alexej Ananenko. En ung, kraftig man med en tjock, bred mustasch som får honom att se flera år äldre ut än vad han är. Några år tidigare, när Alexej var 23 år gammal, tog han sin ingenjörsexamen från universitetet i Moskva. I Sovjetunionen blir examinerade studenter automatiskt tilldelade nya jobb. Men eftersom Alexej tar examen med utmärkande betyg får han välja sin arbetsplats själv. Trots alla valmöjligheter tycker han att det är ett enkelt val. För Alexej har nämligen hört talas om att kärnkraftverket Tjernobyl ska expandera. Och om han väljer att jobba där kommer han dessutom att garanteras ett boende i den närliggande staden Pripyat. Så efter examen packar Alexej väskorna och beger sig mot det enorma kärnkraftverket i norra Ukraina. Vad han inte vet är att hans beslut snart kommer att placera honom mitt i en av de största katastroferna i mänsklig historia. Det är den 25 april 1986 och fåglarnas kvittrande fyller Sovjetunionens karga skogar. Deras sång ekar mellan högvuxna tallar medan vårsolen kastar sitt gyllene sken över norra Ukrainas ödsliga vildmark. Ungefär 2 kilometer söder om kärnkraftverket, längs gränsen till Belarus, glesnar skogen och ger plats till staden Pripyats stora, ljusa lägenhetsbyggnader. Här bor cirka 50 000 människor i lägenheter som kantas av mörkgrön tallskog. Den lilla industristaden byggdes på 70-talet för att förse Tjernobyls arbetare med bostäder. Lägenhetshus varvas med baracker och i fjärran skymtas kärnkraftverkets gråa fasad. Naturen som omger staden bidrar vanligtvis med en lugn och stillsam känsla, men under de senaste dagarna har spänningen legat på topp. Om knappt en vecka är det nämligen dags att fira 1 maj. Det är arbetarrörelsens helgdag, vilket är en av de viktigaste högtiderna i hela Sovjetunionen. Den firas med ståtliga militärparader i hela landet och i Pripyat har det förberetts lite extra inför festligheterna. I stadens mitt har det rests ett enormt pariserhjul. Dess runda, gula korgar glimrar i den ljusa vårsolen och fångar förbipasserandes uppmärksamhet. Bland dem finns 13-åriga Olena Pantsiuk, en smal, spänstig tjej med kort ljusbrunt hår och mandelformade ögon. Hon har just slutat skolan och promenerar förbi det stora torget på väg hem. Eftermiddagssolen värmer hennes rygg medan hon slänger nyfikna blickar på den bullriga marknaden i stadens mitt. Här överröstas fåglarnas kvittrande av sorlet från dussintals köpmän som försöker locka stadsborna till deras stånd. Marknadsborden svämmar över med lyxprodukter som apelsiner, bananer och andra exotiska frukter. Varor som bara når de mest utvecklade städerna i Sovjetunionen. De lockande marknadsstånden är dock inget nytt för Olena, eftersom Pripyat är en växande stad med tillgång till exotisk mat och lyxprodukter i världsklass. Efter en sista blick på det ståtliga pariserhjulet fortsätter hon promenera hemåt. Men vad hon inte vet är att hon aldrig kommer att få åka i de gulmålade korgarna eller se den vackra utsikten från hjulets topp. För snart kommer en mörk skugga resa sig över norra Ukrainas vidsträckta tallskogar, och när den 1 maj anländer kommer hemstaden ligga öde. Samtidigt som Olena går genom Pripyats bullriga marknad förbereder sig personalen på kärnkraftverket Tjernobyl för ett årligt säkerhetstest. Kraftverkets fjärde reaktor ska köras på låg effekt för att se hur länge turbinen fortsätter generera el vid händelse av ett strömavbrott. Precis som alla andra reaktorer omges denna av kylvatten som är där för att reglera reaktorn och på så vis öka effektiviteten. Men för att experimentet ska kunna utföras måste säkerhetssystemet kopplas bort. Något som kommer visa sig ha förödande konsekvenser. På morgonen den 25 april 1986 sänks reaktorns kapacitet till halva effekten. Planen är att fortsätta sänka kapaciteten, men innan testet har fullbordats får arbetarna på Tjernobyl nya direktiv. Testet riskerar nämligen att skapa elbrist i regionen och därför måste de vänta till senare samma natt när färre människor använder sin ström. Klockan 12:30 på natten den 26 april 1986 kan testet äntligen fortsätta. Under uppsyn av kraftverkets vice chefsingenjör börjar operatörerna sakta sänka reaktorns kapacitet. Men det dröjer inte lång tid innan något går snett och kapaciteten rasar till en katastrofalt låg nivå. I kontrollrummet grips operatörerna av panik. De försöker förhindra en olycka genom att snabbt höja reaktorns effekt igen. Men det visar sig vara ett stort misstag. För inom loppet av några minuter stiger effekten till flera tiotals gånger normalvärdet. Det överhettade bränslet kommer i kontakt med reaktorns omgivande kylvatten och snart skakas Tjernobyl av två tätt följda ångexplosioner. Kraften från explosionerna sliter loss delar av reaktorhärden, alltså delen av reaktorn som innehåller kärnbränslet, och dödar två av arbetarna på plats. Bränder bryter ut på flera platser i reaktorn och snart har skräcken slagit rot i kärnkraftverkets arbetare. För nu när hela reaktorhärden ligger öppen måste de snabbt avlägsna sig från området. Annars dröjer det bara sekunder innan de drabbas av akuta strålskador. Men även om kärnkraftverkets arbetare lyckas överleva kan de inte fly från de radioaktiva partiklar som långsamt börjar sprida sig genom norra Ukraina. Snart kommer nedfallet ha sträckt sig så långt som till Skandinavien, och i områdena runt Tjernobyl kommer tusentals människor mista sina liv. Och om situationen förvärras skulle det kunna leda till en global katastrof. Några timmar efter olyckan, på morgonen den 26 april, förbereder sig den 26-åriga ingenjören Alexej för ännu en arbetsdag på Tjernobyls kärnkraftverk. Trots den krisartade situationen som långsamt håller på att eskalera har Alexej inte fått någon information om kvällens missöde. Men redan vid frukostbordet slår en olycksbådande känsla rot i maggropen. För på gatorna ser han arbetare som sköljer vägarna med vitt skum. Vid första anblick är det inget utöver det vanliga. Det händer att vägarna blir smutsiga och måste rengöras. Men aldrig med skum. Hans tankar flyger direkt till Tjernobyl och den olustiga känslan tar ett allt hårdare grepp. Efter frukost kämpar han sig ombord på en fullpackad buss som kör den 2 kilometer långa sträckan till Tjernobyls mörkgrå gårdsplan. Det är en strålande dag och Alexej måste kisa mot den klara vårsolen som sticker i hans ögon. Men trots den vackra vårdagen kan Alexej inte skaka av sig känslan av att något inte står rätt till. När han kommer fram till kraftverket visar det sig att hans magkänsla haft rätt. För synen som möter honom där är som tagen ur en mardröm. Efter nattens explosioner har reaktor 4 förvandlats till en ruin. Trots att det har utförts flera räddningsinsatser för att släcka bränderna brinner det fortfarande på flera olika platser i reaktorn. På gårdsplanen zigzackar brandmän och kärnkraftarbetare fram mellan förödelsen, men ännu har ingen lyckats få kontroll på situationen. Hittills har 2 personer avlidit och hundratals har förts till sjukhus med akuta strålskador. Men trots att Tjernobyl blöder ut giftig radioaktivitet väntar myndigheterna med att evakuera de närliggande städerna. Fastän människor som befinner sig i närheten riskerar akut strålsjuka, förhöjd risk för infektion, cancer och till och med att dö, hålls nyheten om den förödande katastrofen dold. För i Sovjetunionen oroar sig regimen för vilka politiska konsekvenser nyheten om det havererade kärnkraftverket skulle kunna få. Därför nämns katastrofen varken i tv, radio eller i tidningar, och i den närliggande staden Pripyat fortsätter livet som vanligt. Medan den 26-åriga ingenjören Alexej jobbar med att förhindra en eskalerande katastrof gör den 13-åriga Olena sig i ordning för skolan. I Sovjetunionen går barnen i skola 6 dagar i veckan, och trots att det är en solig och fin lördag måste Olena spendera dagen i ett klassrum. Vad hon inte vet när hon promenerar mot skolans entré är att det cirkulerar giftiga, radioaktiva ämnen genom Pripyat. De osynliga partiklarna kommer att stryka över alla stadens invånare och inom loppet av några månader kommer många av dem att visa symptom av strålsjuka. I skolan delar lärare ut jodpiller till Olena och hennes klasskamrater. Jod är ett ämne som skyddar kroppen från låga doser med radioaktivitet. Men i den här situationen är det knappast till någon större hjälp. På eftermiddagen ställs idrottslektionen in och barnen blir tillsagda att gå hem för dagen. I vanliga fall skulle Olena och hennes vänner jubla över så goda nyheter, men inte idag. För trots att Sovjetunionen försöker tona ner nyheten om Tjernobylolyckan har ryktet börjat cirkulera i Pripyat. Många av stadens invånare är trots allt anställda på det havererade kärnkraftverket och innan skymningen faller ligger nyheten om olyckan på alla läppar. Hemma hos Olena diskuterar hennes föräldrar vad familjen bör göra härnäst. Och Lennas pappa, som arbetar på Tjernobyl, har länge varit orolig för att kärnkraftverkets snabba byggnation ska resultera i en olycka. Nu när mardrömmen har inträffat börjar han förbereda sin familj för att evakuera hemstaden. Han vet att för varje sekund som de stannar i Pripyat utsätts de för dödliga doser radioaktivitet. Att om de inte agerar snabbt kommer det snart att vara för sent. Dagen efter olyckan, söndagen den 27 april 1986, börjar nyheten om Tjernobylkatastrofen till slut sändas på radion. Regimen utlyser en evakueringsorder för boende inom 30 kilometer från kärnkraftverket och ungefär 335 000 människor tvingas på flykt. I Pripyat anländer flera bussar som ska evakuera invånarna från den radioaktiva miljön. Men trots situationens allvar känner Olena varken rädsla eller oro. För på nyheterna säger man att evakueringen är en tillfällig lösning. Och Olena planerar att vara tillbaka i skolan innan veckan är över. Vad hon inte vet när hennes familj stiger på bussen är att hon aldrig kommer att återvända till Pripyat igen. 10 dagar efter olyckan kallas 26-åriga Alexej tillbaka till Tjernobyl för ett viktigt uppdrag. Kärnkraftverket är fortfarande en radioaktiv vulkan och delar av det står fortfarande i lågor. Men nu har situationen blivit ännu mer krisartad. För en lavaliknande substans som innehåller dödliga, radioaktiva ämnen har börjat smälta genom reaktorns betonggolv. Långsamt rör den sig ner mot vattenfyllda bassänger som finns under reaktorn i syfte att kyla ner kraftverket. Om den giftiga massan kommer i kontakt med vattnet kommer den orsaka en explosion som kommer att slita sönder hela kärnkraftverket. Därefter kommer Tjernobyl sprida radioaktivt avfall över enorma områden och göra dem obeboeliga i hundratals år in i framtiden. För att förhindra en sån ofantlig katastrof måste nu ingenjören Alexej och hans 2 kollegor dyka ner i bassängen under reaktorn för att manuellt öppna ett valv så att vattnet är borta om den lavaliknande substansen når reaktorns bassänger. Innan de beger sig dit utrustas de med heltäckande skyddsdräkter, gasmasker och ficklampor. Men trots situationens allvar tänker aldrig Alexej att hans liv är i fara. Fastän han nu utför vad många anser vara ett självmordsuppdrag vet han att han kan överleva om han bara agerar snabbt. När trion klättrar ner i korridoren under den havererade reaktorn möts de av ett becksvart mörker. Vattnet når de dock bara upp till knäna. Det mesta har redan pumpats ut av brandmän som förgäves har försökt släcka lågorna som slickar Tjernobyls fasad. Runt omkring dem löper ett spindelnät av rörledningar som går kors och tvärs över det grumliga vattnet. Alexej vadar fram till ett av de tjocka rören och klättrar upp, för han vill försöka undvika det kontaminerade vattnet så mycket som möjligt. Ljuset från hans ficklampa lyser bara upp en smal del av det enorma utrymmet medan han tillsammans med sina kollegor börjar röra sig framåt på jakt efter valvet. Det är som att hitta en nål i en höstack. Minuterna tickar snabbt förbi och för varje sekund som Alexej spenderar under reaktorn påverkas hans kropp av de höga stråldoserna. Men han vet att han måste avsluta sitt uppdrag. Annars kan en redan katastrofal situation snabbt bli värre. Efter en lång tid sökande genom korridorer fyllda med radioaktivt vatten hittar trion slutligen fram till rätt valv. Med gemensamma krafter lyckas de få upp de tunga dörrarna och bassängen under reaktorn börjar sakta tömmas på vatten. Lättnaden är stor. Dels för att de äntligen kan återvända till ytan, men också för att de just kan ha förhindrat en världsomfattande katastrof. Väl tillbaka på Tjernobyls gårdsplan välkomnas Alexej och hans kollegor tillbaka som hjältar. Tack vare trions heroiska insats har kärnkraftverket blivit mycket stabilare och situationen har blivit säkrare för alla som jobbar med att dekontaminera kärnkraftverket. Men även om uppdraget var en succé är 26-åriga ingenjören Alexej fortfarande inte helt säker. För trots att han har burit en heltäckande skyddsdräkt har hans kropp kontaminerats av de höga stråldoserna. Efter uppdraget styr han därför stegen direkt mot kärnkraftverkets duschar där han försöker skrubba sin kropp fri från radioaktivt avfall. Men det är redan för sent, för skyddsutrustningen som Alexej har haft på sig nere i bassängen har inte varit tillräckligt strålsäker. Några veckor efter uppdraget börjar han visa tecken på strålsjuka och snart måste han läggas in på sjukhus. Symptomen visar sig bland annat genom stora svarta fläckar som börjar blomma upp på Alexejs ben. Men trots att Alexej måste spendera flera veckor på sjukhuset låter han sig inte avskräckas. När han väl är återställd väljer han att återigen riskera livet genom att återvända till det döende kraftverket och fortsätta med saneringsarbetet. Alexej är dock inte ensam med att återvända till Tjernobyl. För bara några dagar efter att Olena och hennes familj evakuerat Pripyat kallas hennes pappa tillbaka till kärnkraftverket. Tillsammans med hundratusentals andra saneringsarbetare får han i uppgift att begränsa antalet explosioner och dekontaminera kärnkraftverkets ruiner. Men arbetet innebär en enorm risk och Lennas pappa kommer inte att överleva. Ungefär 6 år efter Tjernobylolyckan orkar hans kropp inte längre kämpa emot de höga stråldoserna. Han blir snabbt väldigt sjuk och snart är hans liv bortom räddning. Liksom tusentals andra saneringsarbetare dör han till följd av de höga stråldoser som han utsatts för medan han försökt begränsa katastrofen på Tjernobyls kärnkraftverk. Sorgen efter hans bortgång är överväldigande för den nu 19-åriga Olena. Men trots att hon aldrig igen kommer få återse sin pappa lever han för evigt vidare i hennes minne som en hjälte. För ingenjören Alexej slutar historien annorlunda. Trots att han spenderar flera år som saneringsarbetare på Tjernobyl överlever han kärnkraftverkets giftiga miljö. Efter olyckan fortsätter han att jobba inom kärnkraftsindustrin som föreläsare för kärnsäkerhet så att något sånt här aldrig kan hända igen. Sammanlagt arbetar över 800 000 människor med att sanera Tjernobyls kärnkraftverk. Under arbetets gång utsätts de för extremt höga stråldoser och år 2005, cirka 20 år efter olyckan, har ungefär 120 000 av dem dött. Decennier efter Tjernobylkatastrofen fortsätter människor att dö och cancerfallen bland barn och unga i regionerna runt Tjernobyl skjuter i höjden. Majoriteten av Tjernobyls radioaktiva avfall regnar ner över norra Ukraina och grannlandet Belarus. Men några dagar efter olyckan mäts även onormalt höga stråldoser i delar av Skandinavien. De radioaktiva partiklar som väller fram ur kärnkraftverket fastnar nämligen i regnmoln som vindarna sedan för västerut. I Sverige regnar avfallet över stora delar av södra och mellersta Norrland och under åren efter olyckan måste 20% av alla slaktade renar kasseras då de innehåller för höga halter av det radioaktiva ämnet cesium. Regelbundna provtagningar av djuren som befinner sig i de drabbade områdena visar att effekterna av det radioaktiva nedfallet långsamt suddas ut. Men 35 år efter olyckan varnar Livsmedelsverket fortfarande för att vildsvin från dessa områden inte bör ätas, då de fortfarande kan innehålla höga halter radioaktivt cesium. Efter katastrofen den 26 april 1986 läggs skulden för olyckan på Tjernobyls direktör, en man vid namn Viktor Bryukhanov och några av hans närmaste anställda. Bryukhanov, som ansvarat över bygget av kärnkraftverket, anklagas för grova säkerhetsöverträdelser. Bland annat ifrågasätter man verkets rutiner och om de räckt till för att förhindra en sån här katastrof. Han klandras också för hur han sedan hanterade olyckan. Under rättegången påstås det att han underskattat strålningsnivåerna efter olyckan, vilket ledde till att han skickade flera hundratusentals människor till extremt kontaminerade områden. Människor som i vissa fall fick betala med sina liv. I januari 1987, ungefär 8 månader efter katastrofen, döms Viktor Bryukhanov till 10 års straffarbete. Därefter skickas han till ett arbetsläger i Donetsk där han ska avtjäna sitt straff. Men i september 1991, ett halvår efter Sovjetunionens fall, friges Bryukhanov på grund av gott uppförande. Efter 5 år bakom lås och bom blir han återigen en fri man och kan fortsätta sin karriär inom Ukrainas energisektor. Åren efter olyckan börjar Ukraina stabilisera och återuppbygga kärnkraftverket. Men efter påtryckningar från väst väljer landet att avveckla Tjernobyl i december år 2000. 16 år senare täcks den havererade reaktorn med en hangarliknande byggnad som är designad för att stå emot både jordbävningar och tornados. Men än finns det fortfarande enorma mängder radioaktivt material kvar i reaktorn och det kommer att dröja länge innan Tjernobyl återigen är en säker plats för människor. Olyckan på kärnkraftverket Tjernobyl natten till den 26 april 1986 är den mest förödande kärnkraftkatastrofen i mänsklig historia. Ungefär 40 år efter tragedin ligger alla städer inom 30 kilometer från kärnkraftverket fortfarande öde. Över åren visar forskning att vargar som lever i området utvecklat resistens mot cancer efter att generationer har blivit utsatta för radioaktivitet. Och kanske kommer den insikten att gynna mänskligheten i framtiden. Men i Ukraina, Belarus och Ryssland dör människor än idag på grund av sjukdomar som de fått på grund av Tjernobyls rekordhöga stråldoser. Minnet av olyckan kommer att leva kvar i generationer och hemsöka dem som tvingats fly. Ruinerna av kärnkraftverket påminner om vilken förödelse människor är kapabla till och fungerar som en varning för framtiden. För frågan är om en sån här katastrof verkligen kan undvikas en gång till. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Tjernobylolyckan med mig, Tin Soneby. Manuset skrevs av Anna Siafar. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Produktionskoordinator är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av